Ni lyssnar på Radio Tyresö. Jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag heter Leif Bratt.
Och vi är två programmakare här i studion.
Av flera. Alltså vi är väl 7-8.
Ja, men just i studion just nu.
Ja, ja. Mm.
Det är två stycken. Ja. Och det jag tänkte prata med dig om, för jag tänkte intervjua dig, så det är jag som är programledaren, bara så du vet, Leif.
Ja, just det. Ja.
Därför att vi på vår radio har ju haft en radioföljetong.
Ja.
Vad heter den boken som du har läst upp i 39 avsnitt?
Vålnaden på Tyresö. Och när man använder det ordet i det här sammanhanget så är det Tyresö slott.
Ja. Och det är någonting som vi började för ett år sedan med, va?
Ja, ungefär.
Ja. Och då har vi i stort sett varje vecka har vi haft ett nytt avsnitt. Och varför valde du och vi den här boken?
Just den här boken, vi vill ju att det ska vara Tyresö-anknytning om det går bra. Och det har ju inte bara handlat om själva handlingen som i det här fallet, den boken utspelar sig ju i Tyresö. Vi har ju också haft Tyresö-författare.
Ja.
Peter Pohl, min vän.
Just det, han läste sina böcker.
Just det, ja, några stycken, inte allt.
Han läste böcker.
Mm. Ja.
Och det var också väldigt uppskattat.
Ja, och det var ju en Tyresö-författare.
Precis.
Och sen har det här då blivit det geografiska perspektivet.
Ja, och innan dess så hade vi faktiskt uppläsning av en väldigt känd författare, nämligen Roland Skytt.
Ja, Kodispellan och
Brakskiten.
Just det.
Ja.
Och Kodispellan lästes väl upp av Sven Lionell, om jag minns rätt.
Ja.
Vem läste?
Ja, det var väl Tyresö teaterförening som läste in Brakskiten, va? Var inte det?
Jo, Gunnar Olsson.
Gunnar Olsson. Oh. Men den här gången så var vi ju tvungna, på att säga, eller rätt sagt, du fick ta dig an uppläsningen.
Ja, den jag tillfrågade, för jag har ju ingen vana med sånt här.
Nej.
Så sa personen i fråga, den kan ju inte försvara sig nu så jag tänker inte namnge, tyckte att Vålnaden på Tyresö var en pekoral. Alltså, vad ska man säga? Ja, rätt löjlig bok.
Ja. Ja, men en av orsakerna att vi läser upp en gammal bok, det är också för att det går inte alltid att läsa upp böcker av författare som lever, va? Eller?
Jag tror, om jag har förstått det rätt, det finns ju en motsvarighet på den litterära sidan som, alltså, musikens stim,
ja,
alltså, som tillvaratar författares intressen. Och som jag har förstått det så måste författaren ha varit död i 70 år.
Just det.
Då är de fria. Använder vi en bok som där författaren inte har varit borta så länge, då får vi betala så att säga stimpengar, fast det heter väl någonting annat när det gäller författare.
Och, eller så har vi tagit kontakt med förlaget och de som äger rättigheterna när vi haft de här äldre böckerna. Eller,
både Brakskiten och Kodispellan. Roland Skytt har inte varit borta så länge.
Nej.
Då kontaktade vi förlaget och då var det väl dottern som hade sagt att självklart ska ni få läsa. Alltså de hade kontaktat dottern.
Just det. Mm. Så att det här var ju en ny variant och jag måste då säga, Leif, alltså jag är imponerad av dig.
Jaha, mitt utseende?
Ja, ditt utseende går ju först. Det är, så det är tur att det är radio förresten, så ingen kan syna korten här. Men alltså det här med att läsa i en bok.
Ja.
Jag har ju känt lite grann så här lite schizofrent, för att jag satte på radion för någon vecka sedan. Då var det först Leif Bratt, skjutjärnsreporten, som ställde frågor till Mats Lindblom om kommunstyrelsens ärendelista.
Ja.
Ja, då lät det ungefär så här. Ja, så, nästa fråga. Så här, man kände så här sätter han om på plats. Ja. Sen plötsligt så kändes det som att nu börjar du läsa, då kom alltså Vålnaden efter. Då tänkte jag, det måste vara brorsan till Leif som läser in. För då var det plötsligt, ja, hertigen gick in i rummet. Och så då fick du en helt annan röst. Så att du kan verkligen ändra personlighet.
Ja, men nu vill jag säga till mitt försvar när det gäller kommunstyrelsens ärendelista. Att det var 32 ärenden som skulle klaras av på 30 minuter.
Ja.
Då fanns det inte utrymme för att nojsa.
Nej.
Utan det skulle genomföras.
Men du har ju många strängar på din lyra som kan läsa in det här. Och nu ska vi prata faktiskt om den här boken. Därför att den heter då Vålnaden på Tyresö. Vad vet du om själva boken och författaren?
Ja, boken vet jag ju om eftersom jag läst hela boken. Men ja, författarinnan vet jag inte mer än vad som stod på Wikipedia. Och det var ganska kortfattat. Var hon var född någonstans. Och var hon dog någonstans. Och vem hon var gift med.
Ja.
Men det framgick också att hon... alltså det var uppräknat allt hon hade skrivit. Noveller och romaner.
Ja.
Och jag kom till ungefär 50. Och de... presenterades i, som jag förstår, i någon tidskrift som heter Fäderneslandet.
Alltså, ja. Mm.
I förra sekelskiftet ungefär. Den här är ju från 1894 om jag minns rätt.
Det är boken. Ja. Och man kan ju säga det att hon var ju född då 1847.
Ja.
Så att det var ju en otrolig annan tid,
ja,
som den här romanen skildrar.
Ja.
Mm. Och hon skrev, hon var även medarbetare i Stockholms-Tidningen.
Ja.
Vad hette hon?
Ja, så i den här boken då använder hon författarpseudonymen J.Y. och sen efternamnet B.R.N.
Ja.
Det verkar ju lite konstigt, men i Wikipedia då så framgår det att hon är född Braun, alltså B.R.A.U.N.
Mm.
Så hon droppade A.U. i den här boken, men hon har använt andra pseudonymer också.
Mm.
Och jag gissar att det här J står för Jenny. För hon hette ju Jenny Maria Ödman egentligen.
Ja.
Alltså gift då Ödman. Mm. För hon var ju född Braun.
Och hon var ju också gift med en ganska, vad ska man säga, prominent person. Han var godsägare. Vet du om det?
Nej.
Nu har jag hittat, och nu ska jag säga så här. Tack Henry Gudmundsson, du är en av våra lyssnare. Du skickade mig faktiskt igår saker och ting som du har hittat i en bok. Han har gått och köpt lite böcker och då skickade han mig det. Och sen hittade jag motsvarande grej i projekt Runeberg, för då fick man ju någonting att leta efter. Och vet du vad projekt Runeberg är?
Ja, det är väl den här finska kulturpersonligheten. Och sen alltså, man skannar in äldre böcker som, så att de finns på nätet idag.
Ja.
Väldigt många.
Mm. Ja, och det som är fantastiskt då, det är att han har ju egentligen också, det är motsvarande sak som står på Wikipedia, men maken då, han var ledamot av bondeståndet. Och han var dessutom också, skrev lite skrifter i politiskt tidskrift för Sveriges allmoge, så hette det förr.
Ja.
Så att hon var ju en litterär person, en litterär familj.
Ja.
Mm, så det är ju fantastiskt att veta det.
Ja, men producerar man 50 novellromaner?
Ja.
Då, ja.
Utan dator.
Med gåspenna.
Med gåspenna, det var säkert så. Och det jag tänkt på, hur klarar man att skriva så, ja, mycket?
Ja.
För det blir mycket bläck i onödan.
Ja.
Ja. Jag tänkte så här, vad är själva grundstoryn? För jag har faktiskt inte lyssnat på alla dina avsnitt, men jag har sett ju på radion och så får jag då hör jag din ljuva stämma i mitt kök och så berättar du väldigt konstiga, liksom det är förvecklingar i det här slottet. Om man utan att sabba för den som vill läsa hela boken, vad går boken ut på?
Boken går ut på att, eller handlingen, grundhandlingen eller starten, det är så att en rysk furste, Gregor Saltykov, av en händelse träffar greve X, som han kallas i boken, alltså slottsherren på Tyresö slott i Paris. Och greve X inbjuder då först Saltykov att komma och vara hans gäst på Tyresö slott. Och då följer han med och är där en kortare tid, men får höra talas om legenden, storyn, Vålnaden på Tyresö eller Vita frun.
Mm-hmm.
Men han åker tillbaks till Ryssland efter sin korta visit här och trasslar till det för sig. Så att han är tvungen att lämna Ryssland. Och då kommer han att tänka på Tyresö, att det var det trevligt och så. Så att han reser tillbaks, eftersom han är tvungen att lämna Ryssland, så reser han tillbaks till Tyresö. Och han har med sig en ung dam.
Mm.
Och så blir det ett lite så här, vad säger man? Jag tänker inte säga mer om handlingen, men ett persongalleri, ja, olika människotyper möter varandra och sådär.
Lite kärlek här och där.
Ja, lite kärlek.
Längtan och...
Och olovlig kärlek.
Ja,
ja,
mycket sånt.
Nej, inte mycket.
Ja, men jag tycker det är väldigt... Det, när du läser.
Ja. Ja, i alla fall. Ja, mm. Men det finns ju en story om vad som händer med försten och de här personerna runt omkring honom.
Mm.
Och man kan säga att de är tre människotyper. En är, kan man väl säga, då, halvt storhetsvansinne eller narcissist. Så där, alltså, ja, har väldigt höga tankar om sig själv. Och så finns den där som är så otroligt fåfäng. Och så finns det den väna varelsen.
Mm. Mm. Är den romantisk?
Nej.
Men det är pekoralen då?
Ja, men att det är liksom en sån här saga, vuxensaga. Det är, ja, det är ju inte någon deckare Läckberg eller någonting sånt. Så det,
nej.
Det, jag vill inte säga för mycket.
Nej, men, nej, det behöver inte göra.
Nej, men alltså det är en ganska banal story egentligen.
Mm.
Men den är välskriven banal historia.
Ja. Och sen har det varit så att du har ju läst den på ett gammaldags språk.
Ja, där det har gått. Det är ju också så att det finns ett antal ord som vi nu längre inte använder.
Ja.
Men då, igen apropå då, datorer, så finns det ju Svenska Akademins ordbok.
Just det.
Så där har jag fått tag då på vad betyder det där ordet? Eller vad stod det för?
Ja.
Och då får jag ju byta ut det.
Ja.
Därför att om jag läser ett obegripligt ord, ja, så tappar ju lyssnaren tråden.
Precis.
Ja, mm. Så att,
kan du ge exempel på något av de här häftiga orden som du har?
Nej, inte häftiga, men ja, parveny.
Parveny?
Ja.
Mm.
Ja. Du ska ju säga vad det är.
Parveny. Det låter som en trottoar.
Nej, nej, nej. Uppkomling.
Jaha.
Så här en mening då som jag... Han är mig just en lustig Ture.
Ture?
Ja.
Med stort T?
Nej, lite T.
Jaha.
Ja.
Vad betyder Ture då?
Lustig Kurre eller någonting sånt.
Lustig Kurre? De har säkert bytt ut Ture mot Kurre.
Ja. Ja. Sen kan man vara en ädelboren dam.
En ädelboren dam?
Ja.
En som har ädla avsikter?
Nej. Man är född adlig.
Aha.
Boren är född.
Ja, man är född adlig.
Ja, ädel. Sen har man lågboren, då är man arbetarklass då.
Okay.
Man har ingen klasstillhörighet. Portier.
Ja, men portier, det är en sån som står i ett hotell.
Jag kanske uttalar det dåligt då. Det stavas i alla fall portier.
Ja.
ER på slutet.
Ja.
Draperi, förhänge.
Ja.
Det här kommer mer dramatiskt. Jag ska lära dig mores. Eller mores kanske ska uttala.
Och mörda eller?
Nej. Jag ska lära dig veta hut.
Jaha.
Och vid ett tillfälle då har man en gudstjänst eller kyrklig ceremoni. Och då säger försten att han har befallt att kyrkan ska ekläras med ljus. Kläs med tända ljus.
Ja, men det var ju fint.
Ja, jo. Men vi använder väl knappast det ordet. Ja, och en dam där, hon slänger sig ner i sin, vad heter det? Kossös.
I sin säng?
Soffa.
Soffa. Ja. Ja.
Och en sista då. Jag har ju testat det här på andra för jag tycker det är roligt med förlorade ord.
Ja.
Ja, i alla fall så... Det var sådana stunder som hon pinade och marterade Ethel.
Låter som hon ägnas åt väldiga, alltså, nej, men tortyr.
Ordet, ja, men vi har ju ordet martyr idag.
Ja, exakt.
Och så här var det då, marterade, alltså plåga.
Plåga, ja, men okej. Okay. Ja.
Så därför, det här är bara ett axplock, det finns betydligt fler. Men det går ganska lätt att hitta.
Just det. Ja. Men när du läste den här Fanns det liksom, lärde du någonting om Tyresö slott, omgivning, var det realism eller var det, för man vet ju inte om hon, om hon var här på riktigt eller om hon hittar på allting. För hon har ju skrivit flera böcker om andra ställen också. Så hon hade ju egentligen ingen, hon bodde ju inte i Tyresö. Alltså Jenny Maria Ödman, hon författaren. Så hon har ju liksom bara, för hon har flera böcker där det liksom är sån här Skatten i Ebba Brahes hus. Alltså hon har ju lagt sina stories, Gullet på Brännö. Alltså hon har ju lagt sina historier. Vet du om det finns realism? Att det hon beskriver salar eller omgivningar eller någonting sånt så att man fattar att hon har varit här?
Ja, inbillar man, alltså att man kan ha hört talas om storyn om Vita frun på Tyresö. Det är ju möjligt.
Ja.
Hon var ju ändå inom, vad ska vi säga, hon jobbar ju på Stockholms-Tidningen.
Så just det.
Hon kanske fick höra saker och ting.
Mm.
Och sen kan man väl säga att slottet beskriver hon ju mer som slott i allmänhet. Det finns gyllene salar och kandelabrar och kristallkronor.
Ja.
Och, men inte något specifikt fönster med någon motiv i. Eller, man kan säga att hon har sett Tyresö slott. Det framgår inte av boken.
Nej, precis. Lär man sig någonting om Tyresös historia i boken?
Nej.
Nej.
Men jag tänkte, det är bara en story i princip om säg 6-7 personer.
Relationer handlar det om.
Ja.
Men den här vita...
Relationsdrama.
Det var mycket bättre tycker jag än pekoral. Mm. Vålnaden på Tyresö. Det har ju varit en vålnad på Tyresö. Det är ju en sån här sak som... Man har ju Nordiska museet som har hand om slottet har ju visningar av det här. Och jag har ju hört folk som har sett spöket. Alltså det här mytomspunna spökeriet. Vet du någonting om det med Vita frun och allt det där?
Vita frun sägs i boken då.
Ja.
Då är legenden sådan att det är godsherrens, slottsherrens dotter.
Aha.
Som har förälskat sig i en lågboren, alltså en icke-adlig pojke, ung man. Och han kommer, alltså pappan kommer på dottern när hon försöker fly.
Oj.
Och då sticker han sin dolk i hennes hjärta. Och det lär vara i rum, man hade någonting som man kallade gästrum och då fick man, du får rum nummer 11.
Mm.
Och rum nummer 11, det var där olyckan då hände enligt. Där så stack kniven i bröstet, i hjärtat. Och då blev det, droppade det blod eller rann blod från såret då.
Mm.
Eller om hon ramlade omkull där. Det kom i alla fall blod på golvet. Och enligt boken så ska det ha trängt in så hårt i trägolvet.
Mm.
Att det ska finnas kvar idag. Så jag tänkte, när det var någon visning någon gång, gå dit och se om jag ser blodspåren. För det står någonting, nu kommer jag inte ihåg direkt, men alltså, den satt så hårt fast så att de kommer vara kvar till jordens ände, alltså, till domedagen.
Ja, jag tror att väldigt mycket av den här historien, för jag vet när jag gick i skolan så pratade vi om den här spöket på Tyresö slott.
Ja.
Det är kul med hus som har spöken.
Ja, om det inte är mitt eget.
Ja, jag vet. Men numera verkar folk hålla spöken lite här och där.
Aha.
Ja. Mm. Men i alla fall, jag tänkte, det här är ju också en ålderdomlig kvinnosyn kan man väl säga, va?
Ja, ålderdomlig kvinnosyn. Ja, den är i alla fall annorlunda än dagens kvinnosyn.
Ja.
Och det är ju mannen som är den dominanta.
Ja.
Och sen skildras det då lite öden och man kan också säga, som inte bara har med kvinnosyn att göra utan även klasskillnaderna.
Ja.
Alltså den är ju politisk i den bemärkelsen att man tar ju upp de livegnas villkor i Ryssland.
Ja, gör man det?
Och alltså inte sådär så politiskt utan det vävs in i storyn.
Mm.
Man drabbas av olika slag när man är då livegen. För då är man ju godsherrens egendom.
Just det. Mm.
Ja, man gör vad man vill i alla avseenden, vilket framgår. Men alltså också då kan man väl säga så mycket att en skilsmässa beskrivs ganska ingående på där då kvinnan drar nitlotten. Mm. Så. Så att ja, det finns politiska inslag, fast det är ju invävt i sagan, så det är ingen som gapar och skriker, utan man förstår det från berättelsen.
Just det. För då, alltså hon har ju då varit då gift med en publicist och politiker som heter Samuel Martin Ödman.
Ja, du pratar om författaren.
Alltså, jag tänkte, hon har ju varit i en politisk miljö.
Ja.
Ja, och själv då skriver för tidningar. Så att man fick väl inte vara hur politisk som helst när man var kvinna heller förr. Man fick väl väva in det i...
Ja, ja, det här är det definitivt invävt i storyn. Man får dra sina egna slutsatser.
Ja. Vet du, hur var, alltså, vad tyckte du om boken?
Alltså, jag fastnar ju mest för... Ja, man ska säga så här. Det var ju... Alltså, vi behövde program. Det var lite svårt att få tag intervjuoffer. Så då, som du brukar säga, då tar man lågt hängande frukter. Att läsa in en bok, producerar man ju i alla fall program mer eller mindre bra. Ja. Men det blir program i alla fall.
Varje vecka har jag fått ett. Alltså, jag måste säga, Leif, du är bäst. För du levererar varje vecka ett nytt program.
Ja,
och du, dessutom så får jag 10 veckor framåt.
Ja.
Så att jag känner ju en viss lugn, jag som är redaktör, att det kommer in program. Om inte kommer något, så kommer i alla fall vålnaden.
Ja, nej, men det handlade ju också om i de här tiderna.
Ja.
Så på riktigt, alltså, jag måste ju snabbt bli klar. Tänk om jag får covid och man slutar i halva boken.
Ja, du tänkte så också.
Ja.
Och då valde du alltså en bok som blev 39 program.
Ja, först var det ju, vad bra, det här kommer bli många program.
Ja.
Det var ju första tanken.
Just det.
Ja. Sen kröp det ju in. Jag kan ju inte sitta här och göra ett i veckan och sen vara borta i... Vi börjar ju då...
Ja, för ett år sedan.
Ja. Ja, då var det ju bara att det var många program.
Mm.
Men som sagt, sen kröp den där covid in i tanken också. Och då började ju läsa in många avsnitt.
Just det.
Så att det skulle bli färdigt innan jag fick corona. Jag har inte fått det.
Jag vet. Och sen var det roligt, för att du försökte hitta ålderdomliga böcker i början.
Mm.
Och så vet att du läste in en bok som bara handlar om död och sjukdom och fattiga människor som var så lortiga. Så jag nästan skrattade när jag hörde den där boken. Den var så deprimerande. Jag kommer inte ihåg vad det var för någonting.
Det var Dan Andersson, Kolar. Heter den Kolarvisor?
Ja, någonting sånt.
Ja,
det var sånt elände.
Ja, men då bestämde vi ju att vi tar bort det här.
Ja.
Så där satt jag i ogjort väder.
Jag vet, men det var...
Nej, men det handlar ju bara om död och elände. Ja. Och det var inte kul att förmedla i dem. Nej, men det var ju lite halvpanik, säger vi.
Ja, det var det. Det var det.
Man visste inte vad det här skulle sluta.
Nej, och vi kunde inte, vågade inte träffa folk.
Nej.
Och vi hade ju liksom några veckor där vi inte visste om vi skulle få igång telefonintervjuer. Hur gör vi nu? Så att det var ju en jättebra grej, tycker jag.
Ja.
Och jag tycker att, alltså, jag tycker du har blivit en duktig uppläsare, det har jag redan sagt nu. Hur var det, tyckte du själv, att bli skådespelare?
Jag hade en liten nytta av, vi gör ju sommarprogram, så att vi får lite semester över sommaren. Och vid två tillfällen som jag minns, jag föreslår ju de här sommarpratarna, för de frågar, hur gör man?
Mm.
Ja, du får ju tänka på vad du vill berätta, men det gör inte att du gör ett fullständigt manus så att du läser som en bok.
Nej.
För de allra flesta, inklusive mig, vi läser ju ganska entonigt, för vi ska ju bara få in orden i hjärnan.
Just det.
När man läser själv.
Just det.
Men de här två, de läste likadant fast det var radio, och det gick ju inte att lyssna på.
Nej.
Man somnar ju, definitivt.
Ja, i och för sig, vi har ju det som en extra bonus till våra lyssnare. Att man ska lätt kunna somna till våra program.
Ja, ja. Men i alla fall, det hade jag då i bakhuvudet. Att jag kan ju inte göra det som att jag läser en bok.
Nej.
För det går inte att lyssna på. Jag vill ju inte att man ska somna.
Jag vet.
När Jarl Kulles efterträdare.
Ja,
i alla fall. Så att det var... jag kämpade med att låta lite dramatisk. Eller, stod det att det var med ett hånleende? Det gjorde de inte. Men alltså, då försökte jag läsa som att jag hade ett hånleende på läpparna.
Ja, alltså, jag allvarligt talat, jag är lite imponerad faktiskt.
Men det var, vill jag slå mig själv för bröstet och säga, det låg mycket arbete bakom.
Ja, jag förstår det.
Och sen, förutom då att vara lyssningsbart, så när jag läste så... Ja, ja, av något skäl kunde hoppa över ett ord. Alltså, min hjärna såg ordet, men det kom inte över min mun.
Nej.
Ja. Så att då fick jag, men samtidigt uppfattar man det ganska snabbt. Så jag kunde ju samtidigt, eller sekunderna efter, läsa om meningen. Ja. Men ibland så tappar man ju ett T på slutet.
Man letar upp ett litet tema.
Bestämda,
Så att det också är, för jag gör det ibland när jag sitter och redigerar, när jag sluddrar till, så man... Jag hör, man fattar inte vad jag säger. Då letar jag efter det ordet. Och ännu värre tycker jag det är när man då, nu avslöjar vi hur vi gör radioprogram. Men vi klipper ju nästan ingenting i våra program. Så att vi låter ju folk sitta och prata på.
Ja.
Och sen försöker man låta bli och humma om man kan. Och hummande och hostningar och harklingar klipper vi bort. Men ibland när jag sitter och tänker på vad jag ska ställa för fråga, då glömmer jag bort egentligen vad de säger. För jag nu tänker, ja men när de är klara med det här ska jag ställa den här frågan.
Mm.
Och då kan det vara så här att när någon berättar något roligt, säger jag bara, så hör man liksom ungefär som, fortsätt. Jag hör i min ton. Och då måste jag hitta ett litet mer glatt hum.
Ja.
Så att jag letar ibland. Jag borde egentligen ha ett humregister så att jag kan lägga till rätt tonfall.
Mm.
För att det gäller ju att det är en dialog. Och ibland är det svårt med dialoger när man sitter och intervjuar folk.
Ja, det är svårt. Och det kanske inte lyssnarna tänker på. Att när man pratar med varandra, två personer sitter och pratar. Då gör man precis som man gjorde nu. Då svarar man ett ja eller nickar med huvudet. Så att jag som säger någonting, jag vill ha en bekräftelse. Men de här jana som kommer emellan... De vill inte lyssnarna ha.
Jag vet, just nu tänkte jag på dem. För jag har lust att säga ja på varenda, alla meningar du säger.
Ja, nej men så att det klipps, jag klarar inte av att alltså man idiotförklarar sig ju själv. För att det låter så löjligt. Ja, men jag hör inte vad han säger, måste du säga ja bara för att han har sagt det där. Det är nog, men det är ju bara för att vi ska kunna ha, ja, kommer det här.
Men det är det här som gör till exempel att nu är det ju så med de flesta böcker, de läses ju in. Och då är det har ju varit en fantastisk grej nu under coronan att väldigt många mer människor har hittat ljudböcker liksom för att få tiden att gå. Och då behöver man duktiga skådespelare. Så många skådespelare som inte kunnat spela in på teater och sånt, de har ju läst böcker. Och det kräver, alltså det har jag hört flera skådespelare som berättar, att det är väldigt svårt att läsa in en bok på ett bra sätt. Och vissa som köper såna här ljudböcker, de har bestämt sig för att den där uppläsaren, eller vad man nu kallar det för, älskar jag. Men är det den där så tål jag inte honom eller henne.
Ja.
Ja.
Nej men alltså det är också igen då att slå sig för bröstet. Ett sån här kapitel som ska bli då 20 minuter ungefär, 15-20 minuter. Alltså en uppläsning, för mer orkar man inte med. Alltså det har jag säkert kanske läst 5-10 gånger.
Ja, precis.
Läst själv alltså. Och sen har jag gjort små märken i kanten så att jag fattar att här ska jag betona eller hon skratta eller nej men låta glad.
Ja, jag fattar.
Ja, och sen läser man de där alltså 20 minuters inläsning.
Ja.
Det är med när man snubblar på orden och bla bla.
Mm.
Och tar bort dubbla meningar och så. Det tar minst en timme, i alla fall för mig, eftersom jag inte är proffs. Sen ska det redigeras.
Jag vet.
Ja. Och det tar sin rundliga tid också, så att, kära lyssnare, ni ska berätta.
Så klagar ni nu på den här uppläsningen, då... Nej, men vi har ju försökt ha ett samarbete med teaterföreningen.
Ja.
Vi har ju försökt hitta folk. Och det var ju fantastiskt när Sven Lionell läste boken, för han har ju också den här i sig. Och han har ju en väldigt trevlig röst. Nu lever inte han längre, men han var ju väldigt schysst som läste upp KD-spällan här.
Ja.
Så vi har ju några inläsningar. Sen har vi faktiskt haft andra böcker också. Det är Niklas Wennergren när han var lärare. Han lät eleverna läsa
julkalender.
En julkalender. Så varje barn. Och då fick de sitta här i studion och läsa en liten bit i den här boken. Och det var, tyckte de var jätteroligt. Och det skickades ut till föräldrar och andra. Det blev ju liksom också det här att jag får läsa. Och, ja, det är en del av det hela. Det är inte alltid så lätt att läsa bra.
Nej, det är det inte.
Mm. Så de kämpade på. Alltså, hur var det då? Tyckte du om det här och bli uppläsare?
Nej, dels liksom vet man inte hur det ska tas emot när man gör det. Alltså det var mer, här till är jag nödd och tvungen.
Tack Leif, att du är som pliktperson, det älskar jag.
Sen var det ju lite smågulligt det här, just med ord som vi inte längre använder. Ja, och ord, jag måste ge ett exempel där då man sitter och begriper ingenting. Och jag har tagit den nu. Jag vet till exempel toalett i boken betyder nattduksbord eller klädsel. Det använder vi ju helt annorlunda nu för tiden.
Jaha, okej.
Okay. Så här finns ett stycke, kortare stycke. Hon kunde under hemresan till Tyresö icke nog berömma Etels vänliga uppförande mot henne. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att den förnäma damen skulle vara så god och nedlåtande, sade hon. Jag kände mig i hennes sällskap som hennes jämlike. Alltså hon var god och nedlåtande.
Ja.
Ja. Men som tur var då så finns det ju Svenska Akademins ordbok.
Mm.
Det är alltså att man på trevligt sätt sänker sig ner till den här icke förnäma dem. Så man gör sig till en jämlike.
Det är som det här med
låta sig sänkas ner.
Att tala med
Bönder på bönders vis.
Och med de lärde på latin. Ja.
Men alltså då, innan jag begrep det där, så skulle vara så god och nedlåtande. Ja.
Ja. Så att du har liksom, du har gjort en resa in i slutet av 1800-talet.
Ja, det tror jag.
Mm. Det är 100 år sedan minst. Ja. Det är ju jättelänge sedan. Och jag ska säga då att vill man köpa den här boken så går det faktiskt. Om man går in på Tyresö kommuns sida, så om ni söker på Vålnaden på Tyresö och skriver Tyresö kommun, så finns det väldigt mycket böcker där. För vi har nu massa speciella Tyresö-böcker, bland annat Torp och gårdar, alltså nya böcker som har kommit, Tyresö-spelet. Men där ligger också de här äldre böckerna. Och då står det så här: en romantisk roman som utspelar sig i Tyresö, skriven 1914 och har därmed ett ålderdomligt språk. Författare Jenny Maria Ödman med pseudonym J.Y. BRN. Faksimilutgåva med numrerade exemplar. Pris 100 kronor. Och vill man då inte betala detta enorma pris för denna bok, då går man in på Tyresö bibliotek. Där finns den för att låna ut.
Det där med 1914, då ska man nog förtydliga att den upplaga som man har gjort faksimil, för att första upplagan kom ut 1896 om jag minns rätt.
Alltså man märker att du kan det här, Leif.
Ja.
Ja, har vi något mer att säga om Vålnaden på Tyresö?
Vi har nog fått mer just med gamla ord och handlingen. Och, man kan ju säga så här, det finns ju exempel på att så här uttrycker vi oss inte längre. Man märker, alltså det är lite gulligt och rart det också.
Ja.
Så här uttrycker vi inte saker och ting längre. Nej. Alltså det finns ett visst mått av ett gammalt språk och det blir lite mysigt.
Bra! Tack så mycket för att du kommer hit till studion och att vi då har även presenterat den här boken. Och den söker man på Vålnaden på Tyresöradion, så ligger alla avsnitt där.
Ja, från början till.
Precis.
Ja, inte de som inte har blivit sända än, ligger väl inte där?
Nej, men det gör de när det här programmet ligger ute.
Ja, okej. Okay.
För att du har nu, det sista avsnittet lägger vi ut i början här av maj.
Ja.
Mm. Tack så mycket.
Det var så trevligt att komma och träffa dig.
Och jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag heter Leif Bratt.
Och boken heter alltså Vålnaden på Tyresö.
Ja.
Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.